Och jag som sitter här framme, jag ska vara moderator under det här passet. Jag ska försöka se till så att talarna håller sina tider. Och också försöka se till att det kommer att bli en liten frågestund med intressanta frågor. Och innan vi börjar så tänkte jag bara beskriva min dröm kring det här med multicast. Jag har bara varit i kontakt med den här frågan en gång under mitt aktiva liv som affärsutvecklare. Och det var en kund till mig som skulle ha en leverans av en tjänst. Och det var en filmtjänst det här. Och de hade köpt en internetförbindelse av en ISP. Och det här projektet, det var ett centralt projekt som hade upphandlats. Servern hade placerats hos en annan ISP. Och så skulle man ta och titta på det här via och multicast var en av de funktioner som skulle fungera. Projektet fallerade på grund av att man inte kunde komma överens om att hantera den här multicasten mellan flera olika operatörer. Det blev en affärsuppgörelse som aldrig kom till stånd. Jag har varit på ett annat seminarium lite tidigare idag som handlade om Sverige 2020. Och där pratar man om, det kanske är så att samhället måste ställa krav på såna här funktioner. Det kan ju vara så att multicast är en samhällstjänst som man måste använda sig i vissa fall för att det ska fungera. Ni kommer i alla fall under det här passet att få olika perspektiv på det här med multicast. Där då ifrån Sveriges Radio så har vi Patrik som kommer att berätta lite grann om hur en tjänsteleverantör ser på den här frågan med multicast. Och så har vi Kai som är från NetNode som kan man säga står för den tekniska funktionaliteten. Beskriver lite grann hur de ser på det här med multicast. Och sen har vi Mattias som kommer att beskriva lite grann ifrån hur en operatör ser på det hela. Så att det är väl lite förutsättningar för det här seminariet. Vi avslutar sen med en frågestund. Okej, det är dags för Patrik.
Ja, då skulle jag få ut den här tanken på... En naivt blå skärm där. Hör ni alla mig förresten? Inte... Alternativt får ni flytta lite längre fram då. Där. Frågan.
Det var ingen trådlöst här. Det var fast förbindelse.
Det var fast förbindelse. Hör ni mig nu? Några var vakna efter lunchen också. Ja, det kanske varit ganska bekväm också om jag bara hade varit i kontakt med multicast en gång under mitt yrkes. Jag ska se här. Hör ni mig nu? Ja, det gör ni. Där. Ni hör mig fortfarande ganska hyfsat. Stäng av den. Så där. Mycket bra. Jag sa det att hade jag bara varit i kontakt med multicast en gång så kanske man hade mått lite bättre ur en innehållsleverantörs perspektiv eller liv. Och varför är jag här och ska snacka om multicast kan man ju undra. Det har säkert varit så att historiskt sett så har den här konferensen säkert behandlat multicast flera gånger tidigare. Vi vill ju tro att vi är i något skede där det skulle vara möjligt att leverera multicast mellan operatörer. I vårt, från broadcasterns perspektiv, det är ju en önskan att vi ska kunna ha ett ställe där vi levererar högkvalitativt material där samtliga våra lyssnare kan komma och nå detsamma. Nackdelen med att jag inte kan vända mig bort när jag har den här mikrofonen. mikrofon där jag behöver hosta ibland. Men då lär ni väl vakna till. Hur ser det ut då för Sveriges Radio? Enligt vårt sändningstillstånd så har vi en primär distributionskanal. Och innan jag pratar mer om den så kanske jag ska säga att lite grann om min agenda här. Prata lite om Sveriges Radio, vad det är, vad vi gör av de här väldigt högaktuella licenspengarna. Och lite grann vad multicast är. De flesta kanske känner till det, men alla har ju varit på någon sammankomst där man undrar ända till slutet vad det var de pratar om. Och det kanske vi ska råda bot på lite grann här. Så att enligt sändningstillståndet så är FM, det är våran enda primära distributionskanal. Det är där vi har alla krav på oss när det gäller VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten etc. Sändningarna på webben blir väldigt intressanta eftersom det finns en hög förväntan på dem. Vi har många lyssnare på våra diverse kanaler som använder sig av webben. Och därmed så ställs ju krav på, eller förväntningar på, att det ska vara en hög tillgänglighet. Det vill säga att man ska kunna nå det när man vill. Och en god kvalitet. Inte bara innehållsmässigt utan kanske en god ljudkvalitet. Och vad är då Sveriges Radio? Det är, som vi sa, enligt sändningstillståndet, 4 rikstäckande FM-kanaler, 26 lokala FM-stationer i 25 län. Det betyder att ett län har då 2 lokala kanaler. Jag undrar just vilket. SR International på AM. Vi har 11 unika webbkanaler. Just nu är väl bäst att tillägga allt detta tillsammans med en mängd on-demand material finns ju till, kommer ni åt vid er favoritsida SRSC. Ja, och fokus skulle ju här då ligga på multicast och därmed våran webbradio eller våran webbdistribution. Och så då var det att jag skulle berätta lite grann vad multicast är, och då kan man ju tänka sig att man berättar hur vi gör idag, det vill säga unicast, där vi i dagsläget när vi har en lyssnare så får den en unik förbindelse till Sveriges Radio oavsett vilken kanal den lyssnar på. Och har vi då 15 000 samtidiga lyssnare på Radiosporten, P1, P3 eller vad som helst, så får vi 15 000 samtidiga förbindelser. Och det är väl kanske inte så speciellt med det, men det speciella är ju att de innehåller ju exakt samma material varenda ström. Kan ju ur ett företagsekonomiskt perspektiv kännas lite dumt. Och då kan man säga att unicast är ju inte utvecklat för strömmande media i den form som liknar broadcastmaterial, där flera lyssnare tar del av exakt samma material samtidigt. Väldigt effekt sen när jag snörvlar lite grann. Det blir alldeles, jag hörde väldigt bra. Är det någon som har några frågor så antingen får ni säga till eller så gör vi som vi brukar, att man låtsas inte om det bara. Där har vi den att varje ny lyssnare är en ny kostnad. Då var vi där. Ja, företagsekonomiskt är det en ganska obekväm lösning faktiskt. Utan mikrofon. Vi ser dessutom att vi har ett tillstånd idag där våra publiktillströmningar ökar. Våra tjänster, fler hittar och använder våra befintliga tjänster. Vi vill erbjuda tjänster som är långt över dagens ordinära ungefär 100 kilobit per sekund. Eller 97 eller 96 vad de brukar bli. Det finns en enkel lösning på det här problemet, att har man ett större behov än man haft tidigare, då köper man mer oavsett på det. Så vill vi inte göra i det här fallet. Eller det skulle vara roligt om vi kunde göra på något annat sätt. Effektivare distribution. Och då hade jag ju då tyvärr lovat att försöka ur mitt perspektiv försöka förklara vad är multicast, vad är skillnaden. Och jag tänkte ta det ur det, så att säga, de facto standarden där man använder sig av 3 protokoll som är att härröra till multicast. Det är 3 protokoll som heter PIM Sparse Mode, MBGP och MSDP. Och deras uppgift är egentligen att, ja, vi kan ta dem en och en. Alltså, hur går det till? Ja, jag vill lyssna på multicast. Då är grejen att en multicast-sändning består av två adresser. Den sändande källan samt en multicast-grupp som jag som lyssnare tillhör. Och vill jag lyssna på P3 som sänds via multicast, så annonserar jag mitt intresse i den här multicast-sändningen, eller i den här multicast-gruppen, och därmed kunna ta emot multicast-material. Det gör jag via ett IGMP-meddelande. Förkortningar och sånt där, det tar bara längre tid. Grejen är bara att vi ska se att det är tre protokoll vi använder som vi egentligen inte använder när vi använder Unicast. Och för att bygga, då har vi annonserat vårt intresse i gruppen. Det här IGMP-meddelandet på routernivå, i det här fallet blir ett PIM Sparse Mode-meddelande som sedan hanterar multicast-trafiken också. Och för att hantera multicast-routingen, som i alla lägen, eller i de flesta lägen, inte ser ut som unicast-routingen, så använder man MBGP, som är liksom en utbyggnad av BGP-protokollet, som Border Gateway-protokollet. För att sedan hitta källor i andra nät så använder man sig av MSDP, Multicast Source Discovery-protokoll. Som har den uppgiften att samla på sig information i mitt nät, vilka multicast-källor finns här, samt att informera andra nät och utbyta information på så vis. Då kan man säga om MSDP då att det är i en värld med mängder av multicast-källor, så skulle MSDP skapa sitt eget lilla kaos där, så att det är väl det som skalar absolut sämst. Jag känner nu att du har gjort en helt obegriplig förklaring av multicast, så att vi kan nästan gå vidare där, tror jag. Det hela går alltså ut på, eller de här tre extra protokollen då, tanken med dem, det är att vi istället för de här 15 000 strömmarna vi pratade om alldeles nyss, att vi ska bara få en enda ström i vår enda, alltså hos Sveriges Radio, som sedan förgrenar sig, tjuvkika lite här, som sedan förgrenar sig ut mot lyssnarna så att de till största delen tar del av samma informationsström. Och detta känns ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv alldeles förträffligt. Och teknik, eller att kapacitetsbehovet i våran ända då, där vi sänder ut, blir ju då oberoende av antalet lyssnare. Det anser vi ju för övrigt att vi inte är i något annat sammanhang. Hinder. Varför upplever man det som kämpigt emellanåt då när man jobbar med multicast? Ur vårt perspektiv ska vi säga. Det är att vi ser att utbytet av multicast-trafik mellan operatörer är vad vi menar. Det är ju försumbart. Det existerar ju knappast. Och det lär ju bero på att det inte finns någon existerande affärsmodell. Hur tar man betalt för multicast-trafik när en multicast-grupp över tiden varierar både geografiskt och storleksmässigt? Det är säkert många fler än du, Mattias, som har funderat på det här i den här lokalen. Fler protokoll, så att säga. Det är inte nya, men det är några protokoll till att hantera. Adressering har vi uppfattat som kämpigt om vi som innehållsleverantörer vill ha en egen, unik multicast-adress. Det är inte helt självklart att man får en sån till godo. Utopin då, om det skulle vara ännu bättre. Source specific multicast. Den multicast vi har pratat om så här långt. Man kan säga att den är den traditionella multicast. Any source multicast. Den är byggd med teorin att, eller med tanken på videokonferens från början. Det vill säga att varje medlem eller så att säga lyssnare i en multicastgrupp är också en presumtiv sändare eller deltagare med information, och därmed krävs det här source discovery protokollet som gör att det blir väldigt svårt att hålla reda på. Source specific multicast passar oss som broadcaster som hand i handsken. Vi är den enda sändaren per grupp, och då blir det lättare för operatörer som Mattias och andra som du ska få höra senare. det blir mycket lättare att hantera den multicast-trafiken. En sändare källa på multicast-grupp. Ja, det har också berättat. Om man då med det här behovet vi har att sända mer information via webben eller via internet, och där vi tänker att multicast är en väldigt bra idé och tanke. Finns det några konkurrenter till det här? Jopp, det gör det. Peer-to-peer för broadcasters. Finns en mängd lösningar. Några vi har tittat på heter Octoshape och Rawflow. I grunden danska företag, båda två. Om jag inte missminner mig. Danmarks Radio använder sig en del av det här. Eller ganska mycket. Och det man kan säga att det multicast hanterar på roternivå, hanterar de här applikationslösningarna då. Nu sa jag det. Det hanterar det på applikationsnivå. Det vill säga att jag som lyssnare delar med mig av det jag lyssnar på. Samtidigt så delar jag med mig av kapacitet, uppströmskapacitet från min internetanslutning. Och här ligger ju en stor nackdel i den här tekniken. Det vill säga att jag är beroende av kapaciteten hos mina lyssnare. Givetvis så finns det allehanda oerhört praktiska lösningar när man frågar tillverkarna av systemet. Men det är ändå en väldigt stor begränsning. P2P-lösningarna sägs minska behovet av unicast-trafik någonstans upp mot mellan 70-85%, eller om det var 60-85%, och har inom EBU, som är samarbetsorganisationen för broadcast eller Europas länders broadcastföretag, har man använt och testat det bland annat i under revolutionsslager finalen som jag inte minns var den gick någonstans i det här året. Det skapar en affärsmodell. Vill man raljera så kan man ju säga att ja, det kommer in en till och tar betalt för multicast och helt plötsligt så funkar det. Det blir en relativt stor kostnad för oss som broadcasters att använda den här tekniken. Därmed så tappar den lite av intresse. Men beroende på vad vi ser att vi kan använda multicast till, så i framtiden så kan det här mycket väl vara lösningen för SR och våra, så att säga, bandbreddskrävande tjänster. När vi började prata multicast så sa vi så här att vi började prata multicast när vi har diskuterat nya tjänster. Vad kan vi inte leverera idag? Vad vill vi leverera idag som vi verkligen tror är en upplevelse för lyssnare? Om vi säger att med multicast så tillsammans med Mattias på Bredbandsbolaget så testar vi idag, eller har gjort en tid där vi sänder stereotjänster i antingen 256 kilobit eller 320 kilobit. Givetvis en bättre ljudkvalitet än att sända i 96 kilobit. Men är det tillräckligt för att ni liksom ska resa upp ur stolarna och applådera nu? Och det var det ju tydligen inte då. Så då måste vi ju kanske tänka oss att vi kan göra en annan kioskvältare. Och då är det ju vår 5.1-tjänst, alltså hemmabioljud för radio, som vi har jobbat med i ganska många år. SR är världsledande inom radioproduktion när det gäller 5.1. Vi har en hemsida på där vi har haft, som varit uppe några år. Det ligger över 15 miljoner nedladdningar nu från hela världen. Det har väckt ett väldigt stort intresse. Så att vi har ju kunskap att, så att säga, producera. Du tittar på mig, vad tiden är ute nu? Kan vara. Du, Ulf? Jag frågade, den var ute. 2 minuter. Hur som helst så är det här omöjligt med unicast. Vi kan leverera det här över satellit och andra distributionsformer. Men här skulle ju multicast vara alldeles förträfflig att använda. Och som alla andra barn så brukar man säga att jag vill inte och jag vill och så. Så jag tänkte sluta lite grann på den nivån. Pratat multicast här nu. Varför är det intressant för SR? Jo, vi vill leverera högkvalitativa tjänster till alla våra lyssnare via webben. Och vi vill egentligen inte leda införandet av multicast. Vi lägger ner rätt så mycket engagemang på att pusha på så att vi har material här. Vi vill leverera ut det här. Vi vill att operatörerna ska leverera multicast-tjänsterna. Interdomain multicast, som man kan läsa. Vi vill använda multicast och vi vill framförallt leverera högkvalitativa webbtjänster till ännu fler lyssnare. Jag har förmodligen inte levt upp till det jag lovade i början, att jag skulle förklara precis hur landet låg, men detta vill SM multicast och lite grann vill inte.
Frågeställningar som kommer upp här. Ska vi se vad Kai kan ge för besked? Det finns något som kan hjälpa SR att leverera de här fina behoven som finns. Jag tycker det är ju trevligt att se att Sveriges Radio har en ganska så stor ambition ändå. Och nu håller vi på och byter ifrån PC-värld till Mac-värld. PowerPoint i PC och PowerPoint i Mac fungerar inte alltid direkt av. Kalle. Lösenord då.
Så, kan alla höra mig? Antar det. Ja, jag heter Kalle Källgren och som sagt jobbar på Netnode. Som de flesta av er vet så är vi Knutpunkt Sverige, där alla internet, de stora internetoperatörerna möts för att byta trafik med varandra. Jag valde den här bilden på trädet här för att på något sätt symbolisera multicast, med att man har en rot och sen så är det massa löv, nu är det inga löv för det är vinter, men i alla fall små grenar längst ut som man alla kan nå genom att gå en väg ut. Just idag så ser väl snarare ut som en vassrugg. Där om man ska komma till andra stråt så får man liksom ta sig vatten över huvudet och gå via rotsystemet. Så varför ska man då köra multicast? Ja, det har ju SR precis talat om här, att varför då? Och det är för att man ska spara bandbredd både i kornät, distributionsnät, och att minska lasten på distributionsserverna. Kunde inte låta vi använda ordet killer apps då, men det får ni ta som ni vill. Som vi sa då, streaming av ljud, radio är ju helt gjutet exempel. Video samma sak, och när HDTV ska ut på något sätt, då kommer det att bli det kommer gå väldigt väldigt mycket bandbredd om man ska göra det med vanlig unicast. Och just där då tror jag att multicast skulle kunna göra stor nytta. Sen är det även så att en sak som kanske inte så många tittat på, men som jag funderat lite över, det är nästa generations utav online-spel. För det kommer kräva att när det är kanske 2 miljoner spelare online som går in, som är i samma rum, och det ska skickas mängder med data och texturer och grejer, då skulle nog också multicast kunna vara någonting som är intressant. Jag har försökt kontakta ett par av de som tillverkar såna här spel för att få deras syn på det, men det gick inte så bra. De svarar inte. De satt och spelade. Ja, för att få reda på hur våra kunder då, det vill säga operatörerna, står i den här frågan, så tänkte jag att om jag skickar ut ett lätt formulär med 6-10 frågor, så kan man ju få lite svar om vad tycker de då? 14 av 42 svarade. Det var väl kanske inte riktigt det ensvar jag räknat med. Då, sen fick man ett par mejl också som jag inte räknat med de här 14, för jag räknade som ett svar på mina frågor egentligen. Och det var att de visste inte ens vart i sin organisation de skulle skicka den här frågan för att hitta någon som kunde svara på det. Det var oroväckande. Sen så, den slutsats jag drar är att det verkar väldigt stor skillnad då mellan operatörerna i lagsläget när det gäller multicast. För en del av operatörerna har väl fungerande multicast-lösningar i sina nät. Så frågan jag skickar ut då, Tre första frågorna är era core-nätverk klara för multicast och byter ni i så fall multicast över knutpunkterna? Det är egentligen två frågor, men ja. Kan ni rent tekniskt sett leverera multicast till era slutkunder idag eller inom en nära framtid? Och då inom nära framtid är Q2 2007 hade jag satt där. Och då som tredje frågan är, levererar ni det nu till era kunder? Det vill säga, kan man som kund köpa ett abonnemang, sätta sig med sin dator och göra en join på en grupp och tro att det ska funka? Och då hur många slutanvändare? På sista där, hur många slutanvändare, det skickar jag ut mest för skoj skulle se vad som hände. Men det jag kan säga är att det var väl två operatörer som gav mig en siffra, och den var väl, ja, någonstans mellan 2 och 40 000 eller något sånt, kanske. Och de andra ville inte svara på det. Så att den klippte jag ut här. Så här är svaren vi fick in då av de här 14 som ID svarade. Och som ni ser då, så i Core så var det faktiskt bara 3 som inte körde det. I Core så har 10 av 14 kör multicast redan. 4 av dem byter redan nu multicast-trafik på Netnode. Sen har en liten typo där, det står till slutanvändare innan Q3, det ska vara Q2. Och där tror 12 av 14 operatörer att innan dess så kan vi leverera multicast till slutkund. Till slutanvändare redan nu så är det bara 2 som gör det. Det ska tilläggas då att till slutanvändare nu, det betyder inte att de inte kan leverera till fler, utan det betyder att du inte kan sätta dig och join bara rakt av, som jag sa, utan du måste ringa in och be dem eller köpa en tjänst eller något liknande då för att du ska kunna använda det. Men nätet för många av de här andra, av de 12 så var det väl kanske 8 som var, som liksom redan hade tjänsten om man ville. Nästa fråga var, förser ni era kunder med någon multicast content eller har ni några content providers i nät som använder multicast? 5 var, finns det någon som ni anser att Netnode kan eller bör göra för att främja utbytet av multicast content över knutpunkterna? Och då 5-1 är väl inte så jätteintressant fråga, men 5-2 då, skulle peering för content över knutpunkten kunna vara intressant? 5 och 5-1 fick en del input som är jättedumma att göra grafer av, utan jag har bara tagit i stort sett och citerat de som har svarat här. Och första punkten är ju helt logiskt då, att skapa en lista över vilka ISP:er som byter multicast över knutpunkterna. Dels för, som en morot för andra att jag vill också vara med på den där roliga listan. Och dels bara för att de som är uppkopplade ska kunna se vem kan jag skicka ett mejl till och försöka få byta multicast med. Sen så var det någon som tyckte att försök få in en content provider till knutpunkten som sänder HDTV eller, jag vet inte om man skrev rakt ut, eller vad som helst som kräver massa bandbredd. Då för att bryta den här hönan och ägget problematiken då. Det vill säga, operatörerna vill inte göra detta för det finns ju ändå inget business case content att ta av. Och content providerna tycker, ja men det är väl ingen idé att ställa sig där därför att det finns ändå inga operatörer som multicast. En annan tyckte skapa riktlinjer för utbytet ska ske. Ja, det är en idé. Och skapa konfigurationsmallar för den vanligaste hårdvaran. Kanske. Den sista där är intressant, men den känns inte riktigt som att vi ska göra det kanske, jag vet inte. Och det är att försöka få ut en mediaspelare till alla som kan rapportera användning till ett centralt clearinghouse och detta för att kunna räkna eyeballs per nät och därigenom ge content providers ett underlag för fakturering av ISP:n. Att göra en sån här mediaspelare för alla plattformar, underhållaren och sånt, det är inte riktigt vår båt, kanske. Men som idé betraktat så skulle det väl kunna vara något. Men frågan är om man ska lägga den funktionaliteten hos kunden. Också svårt att veta. Sen kommer det säkert att vara så att folk inte gillar att vara övervakade hit och dit. Man kanske skulle ha, som man har på tv, att man har en referensgrupp som har något som rapporterar tillbaka. Jag vet inte, men det var i alla fall intressanta synpunkter. I alla fall, hur ser det i dagsläget då? Hur många content provider i nätet? 5 stycken av 14. Intresserade av content peering via Netnode? Och då säger 8 stycken av 14 att ja, det är vi faktiskt. Nu kan man ju då tro att de här som svarat nej, vi har ingen content provider, 8 stycken, är samma som svarar ja, vi vill se det på som knutpunkten då. För det har varit väldigt praktiskt för dem och fiffigt att få in en content provider. Det är det inte, utan faktiskt är att av de 8 som svarar ja där så är det bara 1 eller fel, av de fem som svarar ja på om de har en content provider i nätet, så det var en av dem som inte svarar ja på att de vill vara intresserade utav operera på nätet med content. Ja, och sen så var det inom ramen för ovanstående frågor om det finns någon annan teknologi som man kan använda istället för eller ihop med multicast. Vilken och vilka eller varför? Och att de sista två är med, det är bara för att se svarsfrekvenserna då. De flesta har svarat inte ens på den frågan. Utan det var bara två som tyckte att det fanns teknologier som kunde funka bättre än multicast. Och det var unicast de sa som komplement, men inte som ersättning till det då. Sen finns det en del andra intressanta då, lösningar med peer-to-peer. Men om man ska se det rent effektivitetsmässigt så ligger multicast bäst till, skulle jag tro. Så frågan är, kan vi dra någon slutsats av den här undersökningen vi skickade ut? Ja, alltså antingen så var det de 14 av 42 som överhuvudtaget orkar bry sig om multicast som svarade. Eller och då är liksom de redan preaching to the choir, så att säga. De är redan inne i det här, de tycker att det här är jättebra och de andra bryr sig inte alls. Eller också är det så att de är någon slags snitt av de som finns på knutpunkten. Det vet jag inte faktiskt. Det är väldigt svårt att veta. Det jag däremot kan komma fram till är att om det är 12 stycken av 42 som uttalat säger sig att det här är någonting som vi ska titta vidare på, då är det i alla fall som man kan göra en testplattform, en rent teknisk testplattform, utan att blanda in rättigheter hit och dit, så bara för att främja utvecklandet multicast. Det som det man tittar på i det långa loppet kan ju vara något som kallas för content exchange. Och det är en punkt där content providers och ISPs möts för att kunna byta tjänster då. Det vill säga tjänsten som ISPn tillhandahåller, det är ju kunder, och content providern tillhandahåller content som kunderna kan titta på. Om man tittar rent nätverkstopologiskt så är MX då, alltså en internet exchange point, ganska bra ställe eftersom operatörerna finns där med ganska mycket kapacitet dessutom. Det finns en del andra som har börjat bena med det här redan. Och kan ju titta på det om några slides här framåt. Jag har tyvärr inte så mycket information om det som jag hade önskat, men ja. Och om man tittar på undersökningen också, så är det vissa som rent ut har sagt att det skulle vara intressant med en, om vi kunde medverka till skapandet av en svensk content exchange. Hur den skulle se ut, både tekniskt och ekonomiskt, och politiskt då, om man ska säga det så, det har vi ingen aning om egentligen just nu. Hur många minuter har jag kvar? Okej. Politiska problem då. Det är det största egentligen just nu då. Den som levererar content, de vill ju få ut det till så många som möjligt och för lite pengar som möjligt. Men de vill samtidigt behålla copyrighten på sitt material. De vill kunna använda flera olika medier för att skicka ut samma content och på något sätt särskilja de här medierna. De vill dessutom kunna särskilja olika regioner, olika länder på liksom sina licenspengar. De vill kunna ta betalt av varje enskild slutanvändare, eller snarare få betalt för varje slutanvändare som tittar på det här då, per eyeball. Vilket i för sig inte skulle vara något jättebegränsande. Så om man tittar på en tv-utsändning så vet jag fortfarande idag hur de kan helt säkert veta hur många som har sett på ett just program. Utan det är någon referensgrupp de använt för att kunna lista ut det. Det borde gå att göra samma sak på det här sättet. ISP på andra sidan, de vill ju ha en massa tjänster i sitt nät. VoIP, IPTV, webstores, allt som drar kunder till sig är jättebra, nästan. Men däremot är de inte så kanske sugna på att dela med sig av det här, utan de vill ju kunna låsa in kunderna i sitt nät så att de håller sig till just den här providers nät och inte sticker iväg någon annans providers nät, för att jag kan ju få det lika gärna där. Och de vill ju också då naturligtvis att för att kunna göra sitt lilla nät där, så vill de ju att de som har rättigheterna för kontinent ska släppa rättigheterna för det. Dessutom så om man slår på multicast, så kanske den där jättestora serverparken som någon har ställt dit som pumpar ut massa unicast-strömmar helt plötsligt kan bytas ut mot två små servrar eller något sånt. Och det är ju inte så bra. Dessutom så drar du ner bandbreddsbehovet hos slutkund, och det kanske inte heller är så bra. om man ska ha den här fina växtkurvan. Så om man tittar då, de där politiska problemen är ju ganska tuffa att komma förbi dem. Men rent tekniskt sett så är frågan, eller det finns många frågor, men till exempel hur säkerställer vi quality of service när vi skickar det från ett nät till ett annat? Ja, det finns massa utrustning säkert på vägen som måste bytas ut både hos operatör och slutkund. Kan bli ganska dyrt. Det finns slutkunderna, jag menar, de sitter ju med gateways och switchar och grejer som inte har en aning om vad multicast är. Det börjar komma nu, jag har sett på en del hemma-routers, så att man kan ladda ner ny firmware där det finns stöd för multicast. Vad det stödet innebär, det vet inte ens de som säljer de här hemma-gatewayerna. Alltså det vill säga inte ens tillverkarna av dem. När man mailar dem och frågar så ja, det betyder att om du klickar i här så kan du köra multicast. Ja, men vad gör det för någonting? Jag vet inte, återkommer. Och sen får man något halvkryftigt svar efter 2 veckor som inte heller gjorde mig ett dyft klokare. Man inser också att den som skrev det här troligtvis inte heller hade så mycket koll på det. Så det är ett litet problem. Sen har vi det stora problemet som jag ser också med WaveLAN. Därför att det trivs inte multicast över. Då får du på något sätt göra om varje multicastrum till separata unicastrummar ut till varje användare. Men problemet är att WaveLAN är inte så himla mycket plats. Så att om du har väldigt många som sitter och kollar på de här strömmarna så kommer du att ta slut på WaveLAN helt enkelt. Det är dessutom svårt att felsöka multicast. För det finns inga riktigt bra verktyg vare sig för slutkunder eller hos operatörer. Eller som i alla fall på ett lätt sätt tillåter det att felsöka det. Sen har vi då det vanliga om IPv4, att adresserna kan ju börja bli ganska surt med. Det finns ett stort block, eller stort, men det finns GLOP-blocket då. För de här adresserna, multicast-adresserna, de får man fråga efter direkt hos IANA då. Utan de finns inte hos någon lokal registry som du kan gå och hämta adresser eller så. Utan det är längst upp hos IANA får du fråga om dem. Men du har däremot ett GLOP-block där du använder de 2 oktetterna i mitten på en IP-adress och stoppar in ditt AS-nummer där. Och då kan du få multicast-adresser som är unika. Problemet är att om vi går till 32-bitars AS-nummer så blir det väldigt svårt att få in dem på 16 bitar som ni kanske kan lista ut. Men trots alla dessa tekniska svårigheter och framförallt de politiska så det är väl bara att försöka få det funka ändå då, för det går ju garanterat. Det finns en del andra länder som har också listat ut detta och tittat på det. Tyvärr så fick jag inte så mycket information som jag hoppats på. Intressantast jag fick tag i är AMSIX. Det vill säga ligger i Amsterdam då. Det är den näst största internet exchangen i Europa. De har startat AMSIX Video Working Group. Och det är i stort sett för att dra in ISPR och contentleverantörer och få dem att bara prata med varandra överhuvudtaget. För att komma fram till hur ska vi göra det här då? De har inte lyckats komma till någon lösning än rent tekniskt. Däremot så har de lite bråttom. Det är en av deras stora content providers där som just nu sitter i en sits att i maj 2007 så kommer det inte gå att skala deras unicast-baserade lösningar längre med enormt serverkluster som trycker ut unicast-strömmar då. Därför att det skalar inte längre helt enkelt. Så maj 2007 så slår det i taket och då vill de att det här ska vara löst med multicast på något sätt. Och ni ser det att de har den utgångspunkten som står där. Och i stort sett så nyckelordet här är den här facilitating role, det vill säga att de ska inte blanda sig i det allt för mycket då, utan mest stå som någon slags mellanhand mellan content providers och ISPR då. De siktar väl på någon slags central plattform där man häller in allt media då, man har bestämt vilka kodekar som ska användas och så vidare. Och sen så transporterar man ut det där och kostnaderna ska delas mellan operatörerna och ISP:erna då på en månadskostnad och per användare och så vidare. Men det här är deras synpunkt i alla fall, att de inte så att säga ska äga contentet som knutpunkt, utan de vill bara stå som en slags mellanhand eller göra det här utbytet möjligt. TV-Links, intressant. Jag har hamrat på deras dörr rejält för att försöka få information. Det var ingen som öppnade. Det har inte med Links att göra, som för övrigt är Europas största knutpunkt, utan det här är något som BBC har dragit igång. Sen har vi då de som ännu mer tiger som muren då, och det är Equinix i USA. Och de har någonting på gång där, en rätt stor content exchange som jag förstått det rätt då, enligt Amsix. Men det är väldigt mycket hysch-hysch och hemligt och sådär, så att det var ju synd. Så jag hade hoppats på att ha lite mer data, som ni förstår, därifrån, men tyvärr. Det kanske poppar upp något helt plötsligt att de är klara, och då får man reda på lite mer då. Ja, så frågan är, vad gör vi nu då? Ja, jag hade hoppats lite mer på den undersökningen för att kunna få mer riktlinjer på vad gör vi nu då. Så med det ansvaret vi fick så är det lite svårt att veta vad operatörerna egentligen vill. Däremot, som jag sa förut, att 12 stycken som är intresserade av det här, det ser jag som att det är klart tillräckligt för att rent tekniskt sett börja titta på detta. Så vi kommer försöka ta upp en liten enkel testfeed som bara för att operatörerna ska ha någonting att prova med, alltså som vi står som source för. Och har vi tur då så ökar det här intresset för multicast, och framförallt så har man då helt plötsligt någonting att här kan ni prova att klicka, funkar rätt närt, så är det bra. Och när det då gäller skapandet av en riktig content exchange i den meningen som Amsix och då troligtvis Equinix som de håller på med, så tolkar jag det i alla fall som med liksom stående på den här undersökningen att vi är antingen inte redo för det eller inte riktigt vill, eller kombination av bägge just nu. Så jag tror vi börjar på den tekniska sidan då, som det är det jag gör bäst just i alla fall. Tack så mycket.
Ja, som sagt var, mer än samarbete. Och nu ska vi få höra då, nu har ju pekat lite grann på operatörerna här, Patrik och Kai. Så nu ska vi se vad Mattias säger för någonting.
Sitter någon, tror jag. Ja. Jag ska väl försöka försvara det här att det kanske inte är så hemskt som det låter. Får väl se om jag lyckas. Jag tänkte jag skulle börja med lite grann med en historia, för att även om Kai och Patrik säger att det inte är så många som har kört multicast och att det är svårt, så har faktiskt bredbandsbolaget kört multicast i olika utsträckningar ända sedan 2000. Jag började jobba på bredbandsbolaget våren 2000, där jag blev inkastad i faktiskt det första multicastprojektet som bredbandsbolaget hade då. Det var tillsammans med Sveriges Television, där man skulle sända sommar-OS i Sydney via till, det var egentligen ett pilotprojekt där man ville bevisa att multicast faktiskt fungerade som distributionsform. Man slog på stort. B2 tillsammans med ett företag som heter Kamera utvecklade en egen applikation för att visa då det utbud som SVT själv producerade på plats där nere och skickade tillbaka till Sverige via satellit. Det tog vi ner och kodade om i ungefär 1 megabit per sekund till ett hundratal användare. Och det var ju egentligen det första multicast-projektet, och det föll rätt bra ut, fast det var tidigt, det var inte beprövat. Vi stötte på en hel del issues vad gäller utrustning och sånt där, men det var ändå ganska bra. Så vad man gjorde då, det var att man ville ju då inte bara leverera någonting till PC, utan då gick man vidare och faktiskt slog på stort och byggde en hel IPTV-playout, alltså den delen som tar ner TV från satellit och genererar multicast av det. Det var ett samarbete med Hyresbostäder i Norrköping där vi tog ner 20 kanaler och det låg då ungefär på 5 megabit per sekund. Och anledningen till att köra full tv-kvalitet då på kanalerna, det var att på den tiden så fanns det bara tidiga DSL-boxar som helt enkelt inte klarade av att hantera multicast snabbare än 5 megabit per sekund. Så vi fick inte nog med att vi tog ner en multicast-enkapsulerade tv-kanalerna, så fick vi dessutom strypa dem för att boxarna skulle klara det. Tyvärr så, även om den tekniska biten av den här piloten fungerade väldigt bra, vi fick väldigt mycket positivt gensvar. Det var till och med rätt mycket kunder som tyckte att det här var en bättre tjänst och bättre kvalitet än vad de hade i sin befintliga satellittjänst. Så i och med att det var tidigt, det var absolut första generationen av boxar, så höll helt enkelt inte den ekonomiska kalkylen för att lansera någonting. Så hela IPTV-projektet lades då i malpåse. Man vill ju ändå inte ge upp riktigt det här. Man håller på ett år. Så på senhösten 2001 så kom våran dåvarande CTO Nils-Petter Tettli till mig och frågade om han inte skulle kunna få ge en julklapp till alla B2s kunder. Han ville lansera då PCTV för att åtminstone ta vidare den här multicast och försöka åtminstone använda det här till någonting. Sagt och gjort. Alla tidigare projekt har ju varit piloter och de har inte varit globala tester, utan det har varit lokala tester i en litet område. Så att under där två, tre månader så multicast-enablade vi då B2s hela nät. Inte helt smärtfritt ska jag väl då tyvärr säga. Vi var bland de första som hade en sån stor multicast-nät faktiskt till så många kunder då. Tjänsten bestod av att vi hade lyckats få till ett avtal med då content-leverantören, att vi fick sända BBC World och Eurosport i 1,5 megabit per sekund. Det man ändå ska komma ihåg här är att många contentleverantörer kräver även en minsta kvalitet på en kanal, vilket också är ett problem, för att de har ett rykte och en minsta godkända kvalitet som man får sända någonting. Så det här var, vi lyckades efter lite grann om än i alla fall. Sen nästa stora milstolpe i Bredbandsbolagets multicast-historia, det är att vi började bygga DSL ganska runt igen, och då slog vi även på multicast på DSL. Och där upptäckte man ganska fort vilken otrolig skillnad det är på kvalitetskrav vad gäller multicast och unicast, eller framförallt en surftjänst eller en strömmande mediatjänst som är baserat på ett icke-flödesreglerat protokoll som klarar omsändningar med mera. Vi upptäckte även ganska fort att kopparparen i Sverige är en väldigt stor skillnad på ute i landet, beroende framförallt då när de är lagda. Vissa delar av kopparnäten i Sverige är byggda på tidigt 1900-tal, vilket även då får effekt i kvaliteten när man ska köra DSL över. Man inser även ganska fort att det är många hem som är helt felbyggda vad gäller telefonjack och sånt där. Där det är många som har parallellkopplade jack. Man vet inte, det är inte så himla lätt att hitta det första inkommande jacket. Men det här har en otrolig effekt på kvaliteten på DSL-länken, vilket i sin tur får effekt på multicasten. När vi då har börjat få ordning på det här, så då kör vi ett race tillsammans med Big Brother, där vi även står för webbserver. Jag egentligen all internetdelen av Big Brother 2004 var tillsammans med Bredbandsbolaget då. Där vi kunde leverera via multicast en bättre och högre kvalitet på de kunderna som fanns på Bredbandsbolagets nät via multicast. Det som är även lite nytt här, det vi provade, det är faktiskt första gången där också, där man, när man beställde en tjänst, ett abonnemang då på det här med Big Brother, så sköttes tillgångshanteringen via provisering i nätet, alltså inte historisk kryptering, utan man utnyttjade då möjligheten i nätet att unikt slå på tjänsten eller just de här grupperna för den specifika kunden. Nu har det ju gått 4 år. December 2004 så har man äntligen återupptagit det här med idén. Och tillsammans med Viasat då får man till slut kalkylen att gå ihop vad gäller kostnader och lösningar. Där vi har då fått tag på en ny box som klarar då full satellitkapacitet. Det är den IPTV-plattform som det här är, då den vi även levererar idag, som är exakt samma kvalitet som man kan få från satellit. Det är ungefär 25 kanaler. Och sist så gjorde vi då ett test tillsammans med Patrik, där vi tog in 5 stycken radiokanaler, varav en av de här radiokanalerna då var den här 5.1 radiokanalen som då bara fanns. Den tog vi även in då via multicastpering, via MBGP, PIM, MSDP. Det var ju bara, det är ju bara en utvärdering det här då, så att vi har inte haft det till mer än en handfull kunder. Men vad jag har hört i alla fall så har det gått bra. Det var kort lite grann, eller ja, kort och kort, det var ganska långt till och med, om historien av Bredbandsbolaget multicast erfarenheter. Så nu tänkte jag försöka på en väldigt hög nivå gå igenom lite erfarenheter av vad det finns för grejer man måste tänka på och vad gäller multicast. De här grejerna är definitivt inte allt man måste tänka på, men det är i alla fall en del av det. Multicast kräver, insåg vi ganska snabbt, kräver quality of service, för att även om du har en hög nedladdningshastighet så kommer du alltid i vissa fall kunna fylla din slutanvändarport och störa ut multicasten. Levererar man en tv-tjänst så vill man faktiskt kunna sitta och surfa och ladda ner en film eller ett program eller någonting på sidan om och ändå titta på tv. Det är inte så roligt om du börjar hacka och flimra i bilden bara för att man sitter och tittar på tv. Jag skulle säga att kunna hålla på i flera timmar och prata bara om quality of service. Men kortfattat så är det inte bara att slå på quality of service för att prioritera multicast över den vanliga surfkvaliteten, utan det kräver även ett total kontroll av hela nätet. För har du inte kontroll över hela nätet så kan du även få in annan trafik som kommer att prioriteras likadant. Då blir det inte roligt. Nästa grej är, vi var ganska tidiga ute med multicast, och redan när vi gjorde första IPTV-piloten, ska jag säga, sorry, inte IP-telefoni, det är en helt annan sak, så insåg man ganska snabbt att på den tiden så fanns inte de här lösningarna som finns på plats idag. Och har man då ett Ethernet-baserat nät och har flera VLAN där kunder faktiskt kan sitta på i samma förbindelse, så kommer multicasten, då hjälper inte multicasten, för att det kommer att måste gå på samma VLAN. Så tillsammans med Cisco så var vi med och tog fram en lösning då för att lösa egentligen multicast över Ethernet och VLAN-baserade nät, där man har ett dedikerat multicast VLAN och sen nere på accessnivån där kunden vill titta på den här gruppen, så läker man över trafiken från det dedikerade multicast VLANet över till kundporten, och på så sätt så får man en effektivare utnyttjning av accesslagret. Nu går vi in på de här PC-baserade multicast-tjänsterna som ganska snabbt visade sig att det är lite roligt faktiskt, för att första testerna vi gjorde 2000 hade vi inga sådana här problem. Av den enkla anledningen att bredbandsrotrar och mjukvarubrandväggar var inte så vanligt på 2000-talet. Däremot när vi började köra Big Brother och PC-TV-tjänsterna så insåg vi ganska fort att många problem är dessutom i hemmet. Precis som Kai sa, så det är väldigt få rotrar som egentligen klarar multicast. Vi har till och med fått rapporter och klagomål till Abuse att deras hemmabrandväggar har detekterat den här multicasten som intrångsförsök. Man hamnar i en väldigt olustig situation här, för att det är en kundutrustning som inte klarar multicast, men man levererar ändå en tjänst som kräver multicast. Det blir svårfelsökt just på grund av att det är mycket delar som kommer in, vilket oavsett jag kommer in på nästa problem egentligen med PC-baserat multicast. Oj. Och det är då att det är även OS-applikationer och kodekar och andra saker på datorn kan ha även väldigt stor inverkan på hur multicast fungerar. Och även det är ett väldigt svårt problem att lösa, för att ni som slutkunder, om ni sitter och vill titta på ett multicastat program eller lyssna på en radiokanal eller någonting, vem ringer ni om det blir problem? Jo, ni ringer bredbandsleverantören som då får support problemet. Nu har vi kommit fram till det. Jag ska försöka dra någon slutsats av det här, av våra erfarenheter. Och Sverige är ju ganska, eller egentligen Norden är ganska unikt vad gäller det som jag väljer att kalla bas-TV. Det är det fenomen att det är många fastigheter och många hem som faktiskt har ett basutbud av TV redan idag. Gratis, eller gratis är fel att säga, men många av de här hyresbostäder och även fastighetsägare lägger det på bashyran, så att man har redan ett grundutbud som är väldigt bra och man betalar redan för det genom hyran. Det här ställer det direkt till ett problem när man ska försöka leverera en bättre tjänst, vilket även då kräver en förändring i inställning och även tjänster för att kunna hitta något bättre. Men då är frågan, vad är bättre och vad ska man gå vidare till? Ja, à la carte är ju en möjlighet där man faktiskt kan välja enskilda TV-program och man vill säga att jag vill ha den här kanalen, bygga sitt eget kanalpaket. Problemet är då i nästa steg, det är då hur säljer man sån här tjänst? Är verkligen hemanvändarna beredd att välja specifika kanaler, kanske få en billigare tjänst, men fortfarande gör det här valet? Jag personligen tror även att en kombination med IPTV och video on demand är en av de grejerna som kommer att bli väldigt stark i framtiden, där man har en väldigt lätt sätt att distribuera on-demand content. För jag tror att det är en bit del som kommer att gå. Vi kommer att gå mot den delen att man vill mer och mer ha on-demand content. TV är mer en tjänst som bara finns där, som alla har. Nästa grej, det är ju många tycker ju att IPTV och multicast och såna grejer, det är ju nytt och det är bra, även om det inte är nytt egentligen. Men då kan man ju säga att HDTV är väl en bra grej som man skulle kunna leverera över det här. Men då kommer vi till nästa problem. Det är att dagens sätt att bygga anslutningar till privatkunder, alltså diverse DSL-tjänster, de kommer inte att räcka i längden för varken TV, video on demand eller HDTV om man inte förändrar det sätt man bygger på. Även om vi hela tiden utvecklar DSL-tjänster som ADSL 2+ med upp till 24 megabit, VDSL mer för en mer symmetrisk tjänst, VDSL 2 som du i teorin skulle komma upp till 100 megabit, men 100 megabit upp till 1000 meter från telestationen. Hur många i Sverige bor 1000 meter från telestationen? Det är inte många. Vi måste helt enkelt bygga mer. Ska vi använda DSL som ett leveranssätt, så måste vi mer och mer bygga ut näten närmare kunderna, till exempel i kopplingspaneler, i kopplingsskåp, så att man kommer ner till det här, kommer närmare kunden, kan utnyttja fulla kvaliteten av DSL och de nya DSL-tjänsterna. Eller bygga fiber to the home, ethernet to the home. Så kan jag tyvärr inte låta bli. Jag har haft så otroligt mycket problem genom tiderna som är just relaterat till PC. Så jag tror inte bygga en egen slide om PC-relaterad multicast. För det är ändå två otroligt olika tjänster. Just nu har jag attackerat PC-TVn som en specifik grej här. Det är då att PC-TV slog aldrig riktigt för våran tjänst. Ja, det är folk som tittar på det, men det är en otroligt hög tröskel att sitta och titta på en PC när man kan sitta på en TV. Det är dessutom väldigt få, även om det börjar öka sakta men säkert, att man kopplar PC:n till TV:n för att kunna titta på program från TV:n, men det är fortfarande långt ifrån många som har det. Och jag tror även att den, för att PC relaterat, nu behöver vi inte titta exakt på TV, det är att det måste vara någonting bättre som man kan få via multicast för att det ska vara intressant. Alternativt, jag tror ändå alltså, för att få en tjänst som en leverantör ska vara beredd att ta kostnaden för, som det kostar ändå mer att leverera en multicast-tjänst än en unicast-tjänst idag på grund av alla dessa support och ärenden runt omkring vad gäller kvalitet, felsökning med mera. Annars så finns det andra anledningar varför man skulle kunna välja att kunna sända via PC. Det är ju då att man kan få någonting före, man kan få någonting innan det sänds på TV, innan det sänds på radio eller liknande. Var jag klar?
Ja, då blir det plats för lite frågor. Jag kan väl be talarna komma upp och sitta här bredvid mig. Så kan vi föra plats för frågor, funderingar. Ni som har frågor kan väl börja med ert namn och var ni kommer ifrån i så fall. Finns det någon i publiken som har några frågor? Ja, kan du prata högt så alla hör? Någon som känner sig manad på den?
Nej. Ja, hålla med.
Ja, var det någon mer? Ja, i högra hörnet.
Specifikt just för TV så finns det ju diverse leverantörer av multicastanalys. Det gör det definitivt. Men det är, de är väldigt specificerade mot TV-tjänsterna.
För nätsidan så finns det en rad verktyg också. Du har ju bland annat Multicast Beacon som i stort sett att du stoppar ut en liten multicastsändare här var i nätet och sen ser du vart det propagerar. Men det är fortfarande så att det finns en del verktyg, men de är väl inte riktigt avsedda för den användningen ändå som vi pratar om här då. Men det är sånt som kommer, det kodas ju hejvilt redan nu.
Ja, det är en fråga blott där. Bättre slututrustning hos ute hos kunder eller användarna. Ja.
Kommentera hur en politisk contentleverantörmässig ståndvinkel så tror jag tyvärr att det är en bara en dröm att kunna göra en sån grej på grund av att contentleverantörerna har så otroliga krav på vad gäller kontroll och av distribution överhuvudtaget. Så att jag tror att med dagens inställning hos contentleverantörer där de kräver fullständig kontroll och vägra släppa till och med på kryptering, så har jag väldigt svårt att tro att det här kommer att vara en grej som kommer att hända i närmaste fallet. Ja, jag tror till och med att det är redan lite problem att få leverera multicastkanaler till andra operatörer som inte avtar.
Det finns ju en annan synpunkt också på det här, om vi tar bort nätnod från den ekvationen med om det nu skulle vara en content exchange där eller inte. Men om man har nät som klarar av att byta ut multicast med varandra på ett vettigt sätt, då innebär det att då kan du byta inte bara vid nätnod, du kan byta med nät på andra peeringpunkter eller via privata peeringar och så vidare. Vilket i sin tur gör att du kommer att få tillgång till ett enormt utbud av olika multicast sources som finns över nätet. Så att ja, men det gör ju att om någon användare som sitter här vill titta på kanal 2 i Argentina, så i den stora vackra framtiden så borde det funka då. Men det är ju långt kvar.
Det är det jag ser liksom på det här. Det är jättevackert att prata om att byta kontent och allt det här. Visst,
är att i Argentina så är den kanalen kanske jättepopulär och väldigt många sitter på den. Fast näten är inte begränsade av geografiska linjer, det är väl ett litet problem där. Men visst, det är som jag säger, liksom, att man får börja i någon ände. Och ju längre tiden går, desto mer bandbredd kommer det finnas ute i slutkund och mellan operatörer och till knutpunkter och så vidare. Å andra sidan kommer väl också trafikvolymerna öka på varje ström, men på något löjligt sätt så tror jag ändå att kapaciteten till slutkund kommer att öka så pass så att vi kan se på HD-tv-strömmar och liknande. Titta på YouTube till exempel, hur de levererar sitt content. Jag antar att många content providers inte är så nöjda över hur de gör det. Men det är lite det här att om inte content providerna gör det nu, så är det någon annan som på något sätt kommer att göra det åt dem, mer eller mindre brottsligt eller inte. Det beror på hur man ser på upphovsrätten. Men det kommer ju hända ändå, så det på något sätt så ska man nog vara med på tåget.
För att inte säga content provider då, utan säga innehållsleverantör istället, för att använda ett främmande språk, så måste ju vara behovsprövat. Vi behöver inte införa multicast om vi inte behöver det. Alltså det är ju rätt så att vi ser en kostnad vi vill bli av med. Vi ser en möjlighet att kunna leverera en hög kvalitet. Men är det bara du och Kent jämte dig som är intresserad av en tjänst, då kan vi leverera den i ganska hög kvalitet via Unicast. Så det har ju inget självändamål, så, utan det är att vi ser ett behov av det idag.
Ja, en till fråga här från högra hörnet. Det var en teknisk fråga, så jag har inte en aning.
Du menar tv-distributör nu, eller? Det är ju fullt möjligt att leverera en sån tjänst. Jag vet ingen som gör det idag däremot.
Du menar i princip att om du har en setup-box, så ska den klara av att ta en ström för ena betala här och en annan ström till andra betala här, content provider. Jag tror de sa att det gjordes på Island redan nu med setup-boxer som klarar av det redan. Okej, och Danmark också.
Ja, en fråga där.
Säga att beror alldeles på hur säkert ditt nät och hur bra filtrering du kan göra. Klarar du av att filtrera på alla punkter där du, så att säga, alla okända untrusted, om man säger så, punkter, kan du alltid filtrera multicast där, då behöver du inte source specific multicast. Men å andra sidan, SSM är ju ett sätt att lättare säkra att verkligen källan kommer från där du verkligen vill att källan ska komma från. Och på frågan om hur tillvida det är etablerat eller inte, så ska jag säga att ja, det finns leverantörer som kör SSM idag. Vi kör det.
Ja, jag hade en fråga här framme till vänster.
Jo, jag undrar, multicast, om
när jag körde sliden om peer-to-peer.
Ur en nätlastperspektiv så beror ju det alldeles på hur mycket kapacitet det är och hur mycket lyssnare det är, naturligtvis. Jag menar, handlar det om hundratusentals lyssnare som helt plötsligt vill titta på två megabitström, det säger sig självt att det kommer ju överlasta. Men samtidigt så är det frågan, har du verkligen ett sånt pass bra peer-to-peer-nät att du kan deterministiskt alltid få 2 megabit hem till dig? Problemet med peer-to-peer är att den är inte deterministisk, för att du inte vet, du har inte quality of service, du har inte den säkrade bandbredden.
Sig mot en liten avslutning. Jag tycker att den presentation som ni hade här, den för min del då, som inte är verksam i det här med multicast så väldigt mycket, men ändå hade jag lite funderingar, och jag måste säga att mina funderingar är fortfarande kvar. Det finns många problem att lösa fortfarande, och antingen är det fel hos kunden eller också är det fel hos operatören, för tjänsten den fungerar alltid. Jag vill tacka våra talare. Tack så hemskt mycket.